Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fyrkantiga ögon. Och jag måste bara få det sagt, vi ska prata om en film idag.
Mm.
Det var länge sedan vi gjorde det. Vad är det som händer nu? Sitter du och tänker på Dynamit Harry fortfarande?
Ja.
Ja, det är alltså det sista som hände här innan vi började spela in. Det är när Dynamit Harry Jönssonläggen är på Kina-krogen och får en vårrulle och sen säger till Jarl Borsén som spelar den här kocken från Kina, kan man få lite risgryn på? Och Emil tycker att det är det bästa med den scenen är att han säger risgryn, för att det var så nytt då att han sa gryn också.
Det säger, jag vill ha ris också. Nej, nej, kan man få risgryn på? Ja, ah, nej, det får inte bli sån där urbalning som kan hända ibland. Nej, men vi ska, det är en film ska vi prata om idag. Mm. Ett litet avbrott här på svenskutvecklade spel. Nu petar jag mig ögat på ett väldigt obagligt sätt också.
Ja, det var onödigt.
Ja, ah, ja, så kan det gå. Mm. Det är tur att det inte är video, utan det är bara audio det här.
Ja.
Risgryn.
På tal om det, jag antar att du inte var i Karlstad, men att det kanske var samma i Åmål i förrgår när jag upplevde det snabbaste väderomslaget jag någonsin har varit med om i Sverige. Jag cyklade hem för jag såg åskan närma sig, men jag hinner nog fan cykla hem. Mm. Det gjorde jag inte. Jag kom och fick stå under motorvägen där vid kroppskärsmotet och ta skydd. Och helt, alltså det blir ju mycket regn, men typ en minut senare är det ju som att stå mitt i en tornado. Jävlar vad det blåste. Och mitt i den här jävla cirkusen så välter det ett träd och träffar en bil som åker förbi.
Oj.
Och slår sönder hela bakvagnen. Så där var en person som skulle köpa en lott på kvällen, tänker jag.
Ja. Ja. Eller inte.
Jag tänker att hon hade tur, alltså.
Att bli träffad av ett träd.
Ja, man hade den träffat 30 centimeter tidigare så hade hon ju fått det i pallet.
Ja, du menar så. Ja, ja. Ja, det är klart.
Så menar jag.
Medan jag koncentrerar mig på vad jävla tråkigt skulle vara att ha bilen förstörd. Men du tänker att det var skönt att man i alla fall har livet i behåll.
Ja, så tänkte jag. Men.
Det är väl rimligt. Ja, nej, men jag var väl... Jag var inte med om det. Vilken tid på dygnet var det här ungefär när du upplevde det här?
24 kanske.
Ja, då hade vi ju möte tror jag. Så att då var jag kvar i Åmål. Men där var, blev det ju också rätt stormigt. Och det blixtrade ju typ konstant. Jäklar.
Ja.
Och där slog det ju ner, tror jag, ganska nära jobbet.
Mm.
För jag skulle precis gå ut ur det klassrummet där vi satt. Och så liksom lyste hela salen upp jätteljust, och då hade jag ändå ryggen mot fönstret. Och då vände jag mig om ganska snabbt, och precis när jag vände mig om så hörde man hur det small.
Ja, då var det nära dessutom då.
Ja, så det var inte det att man räknar 1001, 1002, man hade kanske hunnit säga 1 och sen hade det kommit en smäll.
Ja, det är häftigt tycker jag dock.
Jag tycker det är häftigt också att vi inleder podden med att jag får frispel och börjar garva åt absolut ingenting. Och sen börjar vi prata väder. Underbart. Fast din historia var ju rolig i och för sig.
Ja, ja, fascinerande om inte annat. Men du, jag tänkte bara, innan vi börjar prata om Prey, alltså Predator-filmen, så tänkte jag vill ha en sak sagt bara. Vet sådana här filmer man ser när man kanske är 10 år och man tycker att de är bra, kort och gott.
Mm.
Och så helt plötsligt så ser man dem igen. Som, och när man ser den flimra förbi på till exempel Disney Plus, eller, ja just det, den filmen.
Mm.
Undrar hur den här står sig idag. Så jag kollade häromkvällen på filmen The Edge, eller På gränsen som den heter på svenska. Det är med Anthony Hopkins och Alec Baldwin i huvudrollerna. Och de är med om en flygolycka och blir fast i vildmarken och blir jagade av en björn.
Vilken härlig setting.
Verkligen. Och faktiskt, jävligt nervkittlande rulle. Jag tyckte fortfarande att den var riktigt bra. Så den är 2 timmar sevärd sån här äventyrsfilm, kan man väl kalla det.
Gott.
Och sen får man ju lyfta fram Anthony Hopkins och Alec Baldwin också, så jag tycker gör ett bra och trovärdigt jobb.
Mm.
Harold Perrineau är med också. Senare med i Lost. I en ganska stor roll.
Okej.
Okay. Och det hade jag ju tänkt jag förstås inte på när jag såg den tidigare. Men något jag reagerar på nu. Så Disney Plus, om ni har det, så tycker jag att det är en bra sån där söndagsfilm, tycker jag.
Mm.
Man kan se på. Det var bara det jag ville ha sagt idag innan vi börjar. Har du något?
Har jag det? Nej, alltså, ska jag vara helt ärlig, så har jag inte spelat tv-spel nästan alls den här veckan. En sväng igår, men då spelade jag Wolfenstein på Xboxen, så det var inget märkvärdigt. Jag köpte lite spel förra veckan, men det tar jag en annan gång. Jag ska spela dem först. Ja. Det spel jag har spelat visserligen, men vi kan ju hålla oss...
Fräscha upp minnet lite.
Ja, nej men jag känner att om jag ska börja prata om de spelen så kommer jag bli lite långdragen, så jag sparar det till ett annat tillfälle.
Det låter jättebra.
Så det är väl det. Jag har säkert sett någon... Ja, jag har ju sett filmen vi ska prata om, sen säkert sett något mer som jag har glömt i vanlig ordning, och så får jag väl få en rättelse av Evelina sen att, men vi såg ju den här, minns du inte det? Så ja, så är det. Så att jag, nu börjar jag svamla dessutom, så nu får vi köra.
Bra. När jag hade sett den här Prey så tyckte jag ju att den var riktigt, riktigt vass. Men jag var samtidigt, Emil, lite nervös över hur bra jag tyckte den var. Om jag skulle säga det till dig, eller om jag skulle försöka att tona ner det lite.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag råkade slänga ur mig till dig i den där chatten vi har att, att det är den bästa uppföljaren. Och sen, eller ungefär som tvåan i alla fall.
Ja.
Men nu kan jag väl
eller i alla fall i klass med tvåan, ser du.
Ja, men nu kan jag nog kort och gott säga att jag tycker nog faktiskt att det är den bästa sedan den allra första. Det tycker jag.
Ja, oja.
Mm.
Jag såg andra filmen direkt efter.
Ja.
Och
den skulle jag behöva se om också faktiskt. Så det...
Alltså som film så är ju Prey betydligt bättre.
Mm.
Men den är ju klart, den är ju inte, det är ju inte det här klassiska liksom skitiga action grejen som tvåan har. Ettan är väl också där någonstans. Det är ju action, men tvåan är betydligt skitigare eftersom de utspelar sig i stan och det är svettiga poliser och såna här grejer.
Ja, just det. Precis.
Men, nej, men Prey, ja, den, det kan vi väl ändå konstatera att den är bättre.
Mm.
Det är den bästa uppföljaren.
Gött, då är vi överens.
Ja, det måste man få vara ibland.
Garanterat.
Fast jag tycker att det är lite roligare när man inte är det, för att då lär man sig mer, om du förstår vad jag menar.
Ja, jo, jag förstår vad du menar.
Om jag tycker en sak och du tycker en annan så vill man ju undersöka det och så kanske man får ett nytt perspektiv. Fan vad det lät redigt att säga så, men det är ju så.
Ja, och det får vi helt enkelt ta nu då, att vi tycker båda två om den här filmen jättemycket och så får vi försöka ha en intressant diskussion ändå då.
Ja. Mm. Det är lite som på fest när folk sitter och det låter som att det är en hetsk diskussion. Eller nästan sånt att de debatterar fast de sitter bara och håller med varandra. Sånt är roligt. Det är ett roligt scenario. Mm.
Ja, verkligen.
Ja, alltså jag kom på det mitt i, eller när jag hade kollat på filmen, att ja, men det är så himla mycket coolt här nu, och om vi ska prata om det i podden, jag måste anteckna samtidigt som jag ser filmen.
Mm, smart.
Så jag fick spola några gånger.
Ja, och vad är det första du har antecknat då, helt enkelt? Så kan jag väl säga.
Okej, det första som jag skrev, nu citerar jag direkt ur min anteckning, Darwinismen i Predator.
Ja, okej. Okay. Ja, jag tror jag vet vad du menar, men utveckla gärna lite till då, för jag har nog reagerat på exakt samma sak, tror jag.
Nej, för grejen med, om vi kollar på första Predator, då känner man ju inte till Predator.
Nej,
av,
precis.
Förklarliga skäl naturligtvis, men under tiden som den här jakten pågår, de är ju jagade av den här jäveln,
yeah,
så börjar de kanske förstå lite mer hur den dödar sina offer.
För absolut.
Den är väl mer lite som med kanske första Alien-filmen.
Mm.
Även om det är betydligt mycket mer action i Predator, men de har liksom lite samma grej.
Mm.
Fast det utspelar sig i en djungeln än på ett skepp i yttre rymden.
Ja, precis.
Så det kanske är mer... Den har blandning av Alien och Aliens. Men då har vi också det här lite notabene slasherläge.
Ja.
Att det är någonting som tar dem en och en, och så är det lite läskigt, man vet inte. Det...
Exakt.
Men med betoning då på lite. För den är ju inte ja, riktigt slasher Predator. Första Alien är ju definitivt slasher.
Garanterat.
Men Predator är kanske försöker göra någonting mer med det.
Mm.
Och då räknar de ändå ut någonstans, och det kommer jag nog komma vidare sen senare. Men,
ja, det blir bra det.
Men just det här att de räknar ut att han dödar bara på, han har ändå krav på det ska vara någon utmaning eller någon som är beväpnad. Ja. Någon som kan liksom kämpa emot vilden,
ja, exakt,
bara slåss mot, annars så skiter den i det.
Mm.
Och det är ju också någonting som expanderar i tvåan, att då får man följa rovdjuret lite mer, som det här barnet med en plast-Uzi som den ändå liksom registrerar, och så ser den att det är inget riktigt vapen, då skiter den i det.
Ja.
Och blir erbjuden godis istället.
Ja, det får man ändå säga, det är ju stort av Predator att göra så.
Ja, och sen har vi den här polistjejen som är kanske den hårdaste karaktären i hela Predator 2, som man också ser är gravid, och då ja, väljer han att inte göra någonting.
Mm.
Så han har någon sorts hederskodex som man går efter.
Verkligen, och det får man ju ändå säga att höjer ju nivån. Det blir inte bara en brutal mördarfilm då heller.
Nej.
Och det blir gärna lite mer intressant tycker jag när den har en sån, som du sa, hederskodex.
Ja, så att då har vi det här liksom som en grej i bakgrunden, att det är en sorts prisjägare, och det ser man ju också mer tydligt i tvåan. De räknar väl ut det i ettan, men i tvåan blir det tydligt att man får se, det är rätt schysst plantering de gör i tvåan när Danny Glover står vid ett sådär skyltfönster med sådana jakttroféer på rådjur och fan vet vad. Det är en plantering, för sen när han är på det här skeppet så ser man en likadan sån, fast det är människoskalle, och sen har du ju den här alien-skallen och ja, de här grejerna.
Xenomorph-skalle, ja. Precis.
Så då fattar man ju att det här är en prisjägare. Och hela det konceptet bygger de hela Prey på, och det är så man gör en bra Predator-film.
Ja, exakt så.
För det jag tycker jag saknas i den Predators till exempel. Mm.
Ja, jag håller med dig om det.
Den är mer plockar dem en och en. Mm. Det är en enda slakt. Har ju sin charm. Men man saknar hela grejen med Predator.
Ja, exakt så. Det känns väl som vilken annan actionfilm som helst. Den som heter Predators. Tycker liksom inte att det blir något speciellt. Det, utan man hade kunnat slänga in en annan typ av alien som gjorde samma sak egentligen.
Mm.
Det känns inte som en riktig Predator. Lite så har det varit prat om i den här också, att de har ändrat designen lite på själva Predatorn. Den ser väl mer inte riktigt lika high-tech ut. Den har inte den här armorn till exempel, och en annan mask till exempel.
Mm.
Saknar också det här, vad brukar de kalla det? Det här plasmavapnet förekommer ju inte alls heller.
Nej, den har ju en liknande som skjuter pilar istället.
Ja.
Och men jag tycker att det passar i den filmen, för om vi tänker på när filmen utspelar sig, det är ju 300 år sedan.
Ja, exakt.
Då är det ju rimligt att anta att även Predator inte kanske hade den teknologin 3 år bakåt i tiden.
Nej, 300 år.
Ja, just det.
Ja. Ja. Nej, jag tycker att det är fullt rimligt, och att sen kan jag väl också tycka så här, om de hade haft den här laserkanonen eller plasmakanonen, då hade det ju varit en lite för enkel seger också, kanske, med tanke på också vilka Predator möter i den här filmen.
Ja, förutsättningarna för fighterna blir ju tråkiga också.
Ja, så jag tycker att det är ett jätterimligt och ett jättebra val att det är en typ av pilbåge istället. Mm. Sen kan man ju då, som du vet hur det är, folk ska bryta ner allting i små bitar nu för tiden, och det är klart att då kan man säga så här, så du menar alltså att han har tekniken att resa till andra planeter men inte skjuta med laser. Jag bara, ja men det får man väl bara acceptera. Det blev ju en bättre film av det, tycker jag.
Ja,
men
typ vi också. Vi kan inte skjuta med laser.
Nej, men vi har skickat folk till månen.
Ja.
Mm. Precis, det borde jag ha skrivit.
Så är det. Och så var det argumentet bara konstig derailing trams.
Absolut, vet du. Hopplöst.
Men just också att det är primitiva liksom vapen, i alla fall med våra måttmätt, som de har. Sen är de ju jävligt kreativa när hon gör det här repet till sin yxa och såna här grejer. Det blir liksom God of War-aktigt.
Ja, verkligen.
Dels så som yxan funkar i God of War till PS4, men också att den sitter i något rep ungefär som hans svärd i kedjor och sånt där. Det tyckte jag var så här, ja, fan vad coolt.
Ja, jag tyckte det var riktigt häftigt också. Och att man får se hur hon också gick tillväga för att tillverka den. För liksom, som du var inne på det, från start, liksom hur hon tillverkar repet, kan man väl kalla det.
Ja, och tränar med den också. Så att det inte bara att hon gör ett rep och så är hon bäst i världen på det direkt, som bara MacGyver kan komma undan med.
Ja, det kan han faktiskt.
Så att, och det är också det som bygger upp den här filmen så jäkla bra, att det är en amerikansk urinvånarstam där det är någon sorts eldprov som de pratar om, där man får vara en av jägarna istället för en av samlarna. Också det här primitiva jägarsamlarsamhället.
Ja, och där vi kanske, där vår huvudperson Naru, från spelad av Amber Midthunder, som liksom, hon vill väl vara jägare och inte samlare och gör allt för att lyckas, helt enkelt. Och till råga på allt har hon ju också en brorsa då, som är en väldigt skillad jägare, kan man väl säga. Det, man skojar inte bort när han skjuter ner den där örnen.
Nej.
Så får man säga.
Så där bygger de ju upp då med att okej, men så att den här stammen med urinvånare är liksom jägare, och de liksom tar också hem priser, eller vad man ska säga, att, eller troféer av djur, till exempel har man dödat ett lejon eller vad det nu kan vara, så kommer man tillbaka till byn med, inte vet jag, huvudet eller med huden eller vad det nu kan vara.
Och vem är det mer som gör så?
Precis, Predator.
Ja.
Och då är det också kul att filmen också heter Prey.
Mm.
För det blir lika tudelat som Predator, antar jag, om man nu ska belasta den här diskussionen med någon form av djup.
Ja, det kan man väl få göra.
Vem är rovdjuret? Är det Dutch Schaefer eller Predator i första filmen, till exempel? Mm. Eller är det Danny Glover? Alltså, finns säkert någon sån tanke som man vill väcka med de här, att ja, men människan är farligast, inte bara i världen utan i hela jävla universum.
Jag håller med. Det är en smart liten grej som de lägger in som gör att vi kan sitta och prata om det så här. Lite djup.
Ja, och det känns som att de gör det till något ganska intressant i den här filmen. Att man får också följa med rovdjuret eller Predator när den är ute och jagar. Liksom försöker hitta de farligaste djuren, eller vad man ska säga. På den planeten som den besöker, den slåss ju med en varg. Det är ju en grymt cool fight-scen.
Ja, garanterat.
För att inte tala på när han slåss mot björnen.
Ja, och det här får vi också liksom följa. Vargen är väl en av de första. Det är väl en orm allra först, va?
Ja, just det. Ja.
Men att han också samlar på sig och tar huvudet och ryggraden från de här, är det väl.
Mm.
Att man liksom får följa Predatorn lite på det sättet. Och det var ju det du var inne på med det här med darwinismen också då, kanske. Liksom.
Ja, och hur den hela tiden går på något som är starkare och starkare hela tiden.
Ja, just det.
Och då skulle du sen bli då människan.
Mm. Vill du höra ett sånt här nu då, som också är så populärt? Vill du höra ett plot hole?
Mm.
Var lägger han skallarna?
Ja, men det ser, nej, men Det tänkte ser man väl i Predator 2 först, vad han gör av
med. Ja, påminn mig, för jag kommer inte ihåg. Det var en sån där sak som jag började flissa lite åt mest. Alltså.
Nej, men när han till exempel dödar den här voodoo-gängledaren,
mm,
så får man ju se när han rensar skallen från hud och allt det här. Så att den, sen får man ju se när han sätter fast den i någon form av ställning eller vad det är. Och det är ju inne i skeppet. Så ja, när rovdjuret har dödat något så drar han väl till skeppet,
ja, det, och absolut
lämnar trofén där.
Ja, bra.
Så det, tänker, det också. Behöver man väl kanske inte se det. Om man har sett de två första filmerna så vet man hur Predator verkar.
Bra.
Och så kanske man får se de roliga detaljerna i Prey istället för när han placerar liksom troféerna.
Ja, det låter rimligt tycker jag.
Så det tycker jag inte stör jättemycket. Men om man inte har sett,
nej, det
Predator 2 så kanske man undrar, det fattar jag också. Men det är väl ingen superviktig detalj. Sen kan han ju sätta fast de här troféerna i typ något form av bälte också.
Ja, så kan det också vara.
Förstås. Ungefär som du har troféer på hästen i The Witcher 3.
I Witcher 3? Ja, ja, just det. Ja, ja, precis. Nu har jag tappat tråden lite bara, förlåt.
Ja, nej, det är ingen fara.
Nej.
Så därför funkar det bra att det här inte är en slasher på något sätt. Du får följa båda rovdjuren och så får man väl då försöka räkna ut vilken då är det som är Prey egentligen.
Mm.
Det kan man väl tolka olika. Det är fler människor som stryker med, det får man ju ändå medge. Det är rätt hög body count i den här filmen. Men om vi ska gå in också på och jämföra med andra filmer i den här serien så har ju Prey i särklass de bästa striderna.
Ja, det tycker jag också.
Det är ingen snack om den saken.
Nej, absolut inte. De är jävligt snyggt gjorda allihop faktiskt. Mm. Och det här som ni säger att det börjar med ormen, det blir vargen, det blir björnen, en grupp människor. Alltså, det blir hela tiden mer och mer och bättre och kanske... Man ser den här scenen med ormen, det är egentligen bara att han har ihjäl den. Det går snabbt. Mm. Lite mer med vargen. En satans snygg scen med björnen.
Mm.
Och så blir de bara längre och längre och mer intensiva och bättre. Så den är liksom... Den, nu kan jag bara använda det här ordet, för jag tycker att det funkar bättre. Pacingen är jävligt bra i den här filmen, tycker jag.
Det byggs upp mycket. Det är mycket liksom bygga upp. För att få en bild av karaktärerna och liksom hur de lever och hur de är som personer. Men detta bryts också av med att det händer någonting.
Ja,
så när det är det här lite låga tempot som man kanske är van med om man är uppvuxen på 90-talet och inte bryr sig så mycket om. Men det bryts också av med någonting med lite mer tempo och lite mer spännande så att även yngre generationer ska kunna ha riktigt kul åt filmen. Och jag föredrar också så som den yngre generationen är van med på ett sätt.
Ja, jo, det är klart.
Och kolla mina anteckningar så är andra meningen i särklass de bästa striderna i serien. Det tyckte jag redan i början av filmen.
Mm.
Och sen senare i mina anteckningar så har jag skrivit OMFG fight-scenerna.
Ja, fan vad härligt.
Så det blir ju bara bättre och bättre liksom.
Mm. Bara en sån här liten snabb fråga. Den här filmen som heter The Predator som kom för 4-5 år sedan kanske. Mm. Har du sett den? För den har jag tyvärr missat.
Den, jag blev jättehypad när trailern kom.
Mm.
Och sen så blev jag lite så här, jag ska nog avvakta lite. Jag vet inte varför, men när man blir hypad, jag ville nog att hypen inom mig skulle lägga sig innan jag såg den så att man inte skulle bli besviken.
Mm, okej.
Okay. Som när Aliens vs. Predator och de kom. Sen var jag inte jättebesviken när första kom för att jag sket ju i det mesta förutom att man fick se Predator och Alien slåss mot varann. Det var typ det enda jag brydde mig om, så att då var jag ju nöjd så. Fast det är ju ingen bra film.
Nej, just det.
Och andra filmen såg jag några minuter på och tänkte, men vad är det här för skit? Och så stängde jag av.
Ja, jag kan inte mer än att hålla med dig. Jag kommer ihåg att jag var väl jävligt hypad på den filmen när den kom den första och såg den på bio, men var redan där liksom besviken och kände mäh, mäh, sådär liksom.
Ja, sen tycker jag att Alien vs Predator som franchise har ju ändå funnits sjukt länge.
Ja, det, både i serietidning och i spelform har det ju funnits. Så det, ja, det var inget nytt.
Tidigt 90-tal väl?
Ja, något sånt.
Det är väl Dark Horse som har gjort de serierna, va?
Ja, det tror jag.
Och då tycker jag att filmen Aliens vs Predator kommer alldeles för sent.
Ja, visst.
Så, det, den skulle ha kommit kanske inte 10, men 5-6 år tidigare.
Ja, det kan jag också hålla med om. Och sen kan jag väl också känna i den att det var väl egentligen inte så mycket Predator versus Alien. Eller Alien versus Predator. Alltså, man hade velat se dem gå mer all in på det. Mm. Ja, men den hade väl inte ens behövt utspela sig på jorden, menar jag. Utan de,
nej, det är ju det första snedsteget egentligen.
Utan de hade bara kunnat ösa på istället när de ändå så...
För det som blir så jävla dumt då, om, nu är det väl inte så, men låt oss då tänka att Aliens vs Predator är kanon i både Alien och Predator-universumet. Ja. I Predator är det ju funkare eftersom Predator åker till jorden och jagar människor.
Mm.
För att människor är skitfarliga och så vidare. Men om man kollar Alien-filmerna som utspelar sig långt åt helvete i framtiden, där de har hittat någon form, någon livsform på en jävligt avlägsen planet.
Ja.
Och att det är en sån jävla upptäckt, och i Alien 2 så vill de prova en gång till, så här 50 år senare.
Ja.
Att det här är någonting helt unikt, vi måste forska på det här.
Mm.
Och så kollar vi på Aliens vs Predator. Nej, de här, precis de här rymdvarelserna har funnits på jorden hela tiden.
Ja, det är jättekonstigt.
Det är så fuckar jävla upp rätt ordentligt.
Ja, det fuckar upp rätt ordentligt kan man ju tycka, faktiskt.
Ja, för då blir hela Alien-franchisen blir ju meningslös av det.
Ja, så där får man ju verkligen, verkligen tänka att det får vara ren och skär underhållning och inget jäkla kanon eller något sånt.
Nej, och underhållningen är väl sådär.
Ja.
Den har några toppar, men...
Ja. Lika mycket dalar.
Ja, mer kanske till och med.
Ja. Ja, nej, det är något som känns fel. Tyvärr, för jag tror att själva grundidén skulle kunna bli ganska cool. Men, det är som det är.
Sen har ju, filmen har ju ett gäng sådana snygga planteringar också.
Mm.
Att okej, men det här kommer det bli någonting med.
Just det.
Som när man ser när hon lämnar spår efter sig i leran, och man ser okej, men då följer den efter hennes spår. Precis som i urinvånarna kollar liksom spår efter djur och följer efter, så gör den likadant med människor. Och en grej som också så här tyckte var lite fränt, när hon är i leran och sjunker ner.
Jaha.
Och man tänker, ja, nu följer ju den efter henne, hon är fast i leran, men eftersom leran gör att han inte kan se henne. Ja, coolt att de använder det igen, tänkte jag.
Ja. Så tänkte, exakt så tänkte faktiskt jag också. Men man fick ju en liten annorlunda take på det, liksom så. Så jag tyckte var jävligt tuff.
Ja, och jag kommer redan skriva i beskrivningen av det här avsnittet att vi kommer spoila skiten ur den här filmen, så därför säger vi inte det avsnittet.
Men det är lite så som vi har tänkt, att ser man vad avsnittet heter så kanske man inte lyssnar, ifall antingen så bryr man sig inte eller så får man se filmen först.
För det som de gör också som är jävligt smart i den här filmen, som jag också skrivit ner, som jag tänker att det här är så jävla viktigt för att den här filmen ska bli bra.
Mm.
Och då har de gjort det, att det är egentligen ingenting från tidigare filmer som återanvänds i onödan. Så när vi ser henne liksom vara helt täckt av lera, då tänker man okej, då kommer Predator komma och den kommer inte att se henne. Men någon sån scen kommer inte.
Nej.
Så man tänker okej, hon kommer precis som Dutch upptäcka att lera gör att man kan gömma sig.
Mm.
Men det är ingenting som tyder på det.
Nej.
Det händer inte. Så. För det första hon gör att gå och tvättar av sig, och då tänker man, nej.
Mm.
Och det är ändå ganska detaljerad scen av hur hon tvättar av vapnena och allting.
Ja, exakt.
Okej, ingen lera. Nej, all right. Men så planterar de tidigt i filmen med han som är skadad. Som vi skadar det här lejonet eller vad det är. att hon använder någon typ av medicin som gör att hans kroppstemperatur sjunker.
Ja, för, det är för att stoppa blödningen, tänker jag att det gör. När temperaturen sjunker så. Mm.
Och då är det också med värmesynen, så de fattar väl inte att han kan se värme eftersom det är en teknologi som inte människor kände till då.
Nej, exakt.
Men att den ändå kan se utifrån värmen. Alltså kroppsvärmen. Och då, då, så istället för lera, som ändå då antar jag utifrån i alla fall när Arnold berättade en sån här making of, att den här leran de hade, satan var kall när han var när vi spelade in. Ja,
du ser, coolt.
Och då använder hon den här medicinen för att sänka kroppstemperaturen istället. Hon ser väl på han som har blivit av med benet där att rovdjuret tror att han är död för att hans kroppstemperatur är nere.
Ja, exakt så. Sen är det, han tycker man väl lite synd om ändå, får man väl säga.
Nej.
Att han nästan har klarat sig och ska den där jävla dumma alien trampa på honom så han gör ifrån sig ett skrik. Då dör han ändå. Han hade ju klarat sig.
Ja, men det var viktigt för att hon skulle fatta vad som gällde.
Ja, såklart.
Mm. Var det något mer jag tänkte på där? Jag fick sån jäkla feeling. Nej, men jag tycker att det var ett sånt himla coolt grepp att man lurar folk som har sett tidigare Predator-filmen att okej, ja, men hon kommer använda leran så att hon inte blir sedd.
Mm.
Men nej, den... Hon blir bara täckt av lera i, när hon sjunker ner, den här kvicksanden eller vad man ska kalla det.
Ja.
Sen är inte den med så mycket. Det gillar jag. Att de
absolut
får en att tänka på, ja just det, det är precis som i första Predator-filmen. Nej, ja, det blir inte
nej,
så.
Det som är med istället då lite, men det var, sa du väl lite förut, det här med leran att hon fastnar ju och sen fastnar Predator. På det sättet. Alltså så de använder ju lera på ett sätt då, förstås. Mm. Men inte på det sättet som man trodde.
Nej.
Nej.
Så det tänkte jag, alltså det måste väl vara någon form av plot twist för att hålla uppe intresset eller för att inte vet jag, imponera på dem som har sett Predator, alltså Predator-fans.
Ja, det tror jag också. Att det liksom blir... Den har rätt Predator-känsla, lurar oss lite med en plot twist och erbjuder något, en ny take på det helt enkelt.
Mm.
Och det är klart, det kan jag väl känna också. Nu har man väl i alla fall en gång gjort den i djungeln, i storstan, i framtiden och en som är med militärer.
Mm.
Det här var väl rätt steg att ta och liksom inte slänga det i framtiden sett, eller utan istället gå tillbaka då och prequel som det så fint heter, och det kan man väl visst, det kan man väl kalla det eftersom den utspelar sig före, men den står ju väldigt bra för sig själv. Mm. Men slänger ju in några sådana där saker som kanske dyker upp i senare filmer. Jag vet inte om du vill ta det här, om du har kollat upp en sak som vi har pratat om lite.
Jag har inte kollat upp det utan jag vill spekulera kring det. Jag tycker att det finns någonting fint med ovissheten och att få spekulera utan att man måste kolla upp allting hela tiden.
Mm. Absolut.
Säger jag nu som jobbar med undervisning där det är asviktigt att kolla upp och vara källkritisk.
Ja, men inte ikväll.
Nej, det är ett vardagligt samtal och då får man göra precis som man vill. Så det har inte jag kollat upp. Men hon får ju en pistol av han... Ja, en fransman. För det är ju någon som pratar franska, någon som pratar spanska och så är det några som pratar tyska.
Ja, tror att den här personen som ligger där, om jag, det enda jag har kollat upp, för jag tittar upp det namnet lite, det är, tror jag, en italienare som pratar franska. Okay. Ska han vara. För han är alltså en karaktär som har etablerats i serietidningarna.
Okej. Okay.
Så det namnet har alltså förekommit i den här franchisen tidigare. Mm. Och det har jag sett att det har väldigt, väldigt många tyckt varit väldigt, väldigt coolt. Mm. Att de liksom använder en karaktär som har skapats utanför filmerna. Och liksom på ett sätt breddar kanon på ett sätt. Att jag har inte läst serietidningarna, ska jag säga.
Jag har tittat i dem i såna här... För det var några kompisar till mig som gick någon datakurs när vi var små och så hade de någon lärare i den datakursen som hade varit i USA och köpt med sig Predator-figurer till dem.
Okej.
Okay. En som hade den här stealth-kamouflaget, så det var en sån genomskinlig sån actionfigur.
Mm.
Och så var det en som såg ut som Predator från, tror jag, första filmen. Eller om det var från andra filmen.
Mm.
Och så tror jag det var en serietidning också, men jag kunde inte läsa engelska på den tiden, så man bläddrade liksom och kollade bilderna och tyckte bara att dra åt helvete, vad coolt det här är.
Ja, det kan jag tänka mig.
Aliens vs Predator då.
Mm. Nu tappar jag tråden lite vad jag sa. Men lite så här att man inte bara använder filmerna för filmerna, utan kan plocka in små saker från ett annat medium som kanske inte riktigt lika många känner till. Det är många som har uppskattat, och det tycker jag också är coolt när man gör.
Mm.
Det är lite så som ska flika in bara med Star Wars nu. Den här karaktären som heter Ahsoka, som nu är med dels i Mandalorian och snart får en egen serie. Det är ju en figur som Dave Filoni skapade.
Mm.
I de här Rebels animerade, eller i den animerade serien, inte Rebels utan den tidigare Clone Wars. Och det är ju en karaktär som verkligen verkligen känns Star Wars, som passar in i det som förut var kanon.
Mm.
Ja, är du med på vad jag menar?
Ja.
Och att de låter det göra så här också. Jag kände att det blev lite snurrigt förklarat där.
Men det är väl hon som är med i Mandalorian, att ta med en karaktär som inte är med i filmerna eller har en connection till filmerna, som får vara med i Mandalorian och får vara liksom den cameon, eller vad man ska säga, som visar att det är ett bredare universum än bara filmerna.
Vad fan sa jag inte så för? För det var exakt så jag försökte säga.
Ja, men det är väl bra att jag kan göra det åt dig då, när det inte funkar, så att säga.
Ja.
Nej, men det tycker jag också är jäkligt coolt. Och en detalj då, när han... För de har ju pilbågar och yxor liksom, och sådana där grejer. Alltså, men han visar henne en pistol och hur hon ska använda den.
Ja.
Och först så tänkte jag, men den där ser bekant ut, den påminner lite om pistolen från andra filmen.
Mm.
Men sen tittar ju hon extra på den, gör hon inte det?
Jo, absolut.
Och då tänkte jag, men det står ett namn på den och ett årtal.
Ja.
Det här ser ju ut som pistolen i andra filmen, för han har också ett namn och ett årtal. För det är ju andra filmen i slutet där, när han får den pistolen som, inte vet jag, som någon form av pris för att han har wasted en Predator, att okej, du vann den här ungefär. Och så står det att den är från 1700-talet.
Mm. Det stämmer ju onekligen ganska bra då, uppenbarligen.
Vilket då tyder på att okej, Predators har jagat på jorden i alla fall minst 300 år.
Mm, precis.
Och det känns som att det måste vara det som den här filmen också bygger på. Det måste nästan ha varit det här fröet som såddes, som de tänkte, men fan, ska vi inte göra en film därifrån om det ändå finns en koppling till 1700-talet från andra filmen?
Jo, exakt. Och sånt här älskar jag ju naturligtvis när det kommer till film. När det är även såna här, nu låter det fel att säga banala actionfilmer, men kanske så här, när de är så smart gjorda. För alltså, när du börjar prata om det här, det var ingenting jag riktigt reagerade på, utan det blev mer en sån här aha-upplevelse. Ja, just fan, så är det ju i tvåan, men det är klart som fan att det är samma. Jag har inte heller kollat upp det, ska jag säga. Nej. Men det är klart. Du reagerade inte ens på det när du såg tvåan direkt efter, mer eller mindre. Om det var samma namn alltså.
Nej, jag såg att det var ett namn, inte vilket namn.
Ja. Nej. Ja, okej.
Okay. Och när jag kollade tvåan så tror jag nog att jag tappade bort. Att jag glömde bort att jag skulle kolla pistolen. Jag var nog helt inne i att det är en jävligt cool film.
Ja, såklart. Det är fullt förståeligt. Men för att återgå lite till Alien vs Predator också. Är det inte hon... den här kvinnan som överlever där också i den filmen, som är någon form av mänsklig huvudroll i den, hon får väl ett sånt där Predator-spjut. Får hon inte det i den? I slutet. Innan de åker därifrån. Så det här med att ge bort en trofé i form av vapen, det verkar ju vara någonting som de kör med då, helt enkelt.
Ja. Ja. Så kan det vara.
Mm. Värdepriser finns ju.
Ja, precis. Nej, men jag tyckte det var snygga sådana grejer som kopplar till tidigare Predator-filmer. Det blir inte för mycket. Det blir inte liksom onödig fanservice för liksom nostalgikern, utan det är jävligt smakfullt och väl utvalt, tycker jag.
Mm.
Till exempel
jag håller med.
När Naru och hennes brorsa är fastbundna och ska vara ett byte.
Mm.
Och då räknar de väl också ut någonstans att den attackerar inte de som inte är beväpnade.
Nej, exakt.
Så den är inte intresserad av dem överhuvudtaget.
Nej.
Och så är hon osäker på om de kommer att kunna döda den. Och då säger han ju, if it bleeds, we can kill it.
Det är nästan så att jag får gåshud nu när du säger det.
När jag såg den scenen.
Mm.
Och nej, han levererar inte i närheten av så bra som Arnold gör, men den repliken är så perfekt tajmad.
Men jag tycker ju också så här då, om vi pratar om att det inte ska vara för mycket. Han levererar den ju på sitt sätt. Alltså han säger den egentligen ganska neutralt, tycker jag. Och det tycker jag, det passar ju hans karaktär bra. Alltså, det är en sån där gräns som är hårfin. Om han hade försökt att låta cool eller stenhård när han sa det, då hade det nästan irriterat mig. Utan han säger det på ett sätt som passar honom väldigt bra, tycker jag.
Ja, han säger det på ett sätt som att han har bestämt sig för att vi ska ta den här jäveln.
ja, visst.
Eller kanske att vi kan ta den här jäveln.
Ja, så, det lät bra.
Och det, jag spolade tillbaka och kollade på det 5-6 gånger.
Mm. Du får ursäkta, jag måste ha en sak att säga om hennes bror.
Mm.
Jävlar, vilken perfekt hy han har. Det är liksom inte ett fel på honom, ungefär så.
Nej, det är ingen pormask eller någonting där.
Nej, han har aldrig haft en finne, så att säga.
Ja, man blir lite avis nu, speciellt nu när det har varit så kletvarmt. Så jag har ju haft liksom svettig och flottig hy i flera dagar, och det spelar ingen roll hur mycket jag tvättar mig och använder mig av krämer och skit. Jag ser ut som ett smörpaket i fejan ändå. Och det stör mig inte mer än att det är opraktiskt. Men...
Ja, men det är helt hopplöst. Du vet, jag cyklar ju.
Mm.
Och så var jag på ett studiebesök idag på jobbet och tänkte, nu ska jag cykla jävligt lugnt.
Mm.
Men det hjälper inte. Jag var alltså helt jävla dyngsur och satt och pratade med de här tre personerna på den här arbetsplatsen och bara kände, det bara rinner i ansiktet på mig. Och sen är allting kladdigt hela jävla dagen. Vad man än gör så är allting förstört.
Ja, jag har med.
Ska träffa för mycket folk, känner jag.
Nej, det gör jag ju hela tiden. Så att, men alltså, jag är ju inte så fåfäng att jag går och har ångest inför lektionerna att jag ska ha flottig hy. Men...
Nej, det gör väl inte jag heller. Men det är mer att, som en sak, när jag har en sån här dag, nu kommer vi in på något helt annat då förstås, men när jag sitter vid en dator och skriver i 4 timmar, och sen när jag trycker på tangenterna och så känner man på händerna, det är bara klibbigt, och så har jag såna här jävla servetter och torkar mig med ansiktet, och så hjälper det en liten stund, och sen känner jag så här i mitt korta hår nu hur det börjar här uppe vid örat och långsamt rinner ner en svettdroppe som tar lite fart vid örat sen och kommer ner på kinden, och så får man torka sig igen.
Mm.
Och så blir det lite så här salt också på något sätt.
Smakar du på det?
Nej, men man känner, det känns som man har badat i havet typ.
Ja, det var faktiskt en sån beskrivning som jag som jag sa på en lektion, att just nu så känner jag mig så där, eller nej, det var lite svalare idag, så att då tänkte jag, då kanske det kan vara gött att komma hem och inte vara så marinerat. Det känns som att man har badat i saltvatten och inte duschat efteråt när man kommer hem.
Mm.
Det är en hemsk känsla.
Ja, verkligen.
Nej, men jag tycker i alla fall att de gjorde de här throwbacksen till de tidigare filmerna på ett grymt bra sätt. Och att man njuter lite av att se filmen kanske mer om man har sett de tidigare filmerna.
Ja, så är det ju förstås. det kommer man ju inte ifrån. Med de, jag tycker att det blir en större behållning ifall man antingen förstår eller som du och jag har gjort nu kan spekulera i de här små blinkningarna till de tidigare filmerna. Det är klart att det höjer den här filmen ett snäpp. Så jag skulle aldrig välja den här och börja se den här med någon som inte har sett en enda av Predator-filmerna.
Nej.
Men det har väl kommit så långt att jag skulle kunna se ettan, tvåan och Prey. Och så liksom skippa de andra, mer eller mindre.
Ja, de andra kan man ju se om man är liksom hardcore-fan och vill se våld.
Ja.
Men om du vill ha liksom bra film så är det ju ettan, tvåan och Prey.
Ja.
De följer ju varandra på så himla snyggt sätt. Och när man ändå får med sig lite ledtrådar hur Predator funkar från ettan och tvåan, hur de räknar ut hur den är, som när Predator inte dödar den här tjejen som snackar spanska, deras gisslan eller vad man ska säga. Och de undrar om varför dödar inte henne, och hon säger no spot. Det var typ det enda jag tänkte när jag kollade på Prey. Okej, men nu är någon över... Hon har inget vapen just nu, eller när den slåss mot björnen där. Som också är en grej. Björnen är ganska ful CG, är det inte det? Det är nog det enda jag kan klaga på i den här filmen, att björnen var ful CG.
Ja, den stack ut ganska mycket i alla fall.
Mm.
Så det håller jag med om. Det var något som kändes lite off.
Ja. Jag vet inte om det är den scenen som hon inte är beväpnad på. Sen är det när hon är fångad och det där, men jag vet inte om... Men det är några tillfällen i alla fall som det inte dödar, och då är det för att det är nosepot för att den personen har inget vapen.
Ja, det är även när han slaktar alla de andra från hennes stam där, när hon sitter fast i den där...
Ja, just det.
Den scenen har vi också, där hon klarar sig, så att säga.
Just det, och det var då jag tänkte så, nosepot.
Ja.
Jag skrev till och med ner nosepot. När jag hade sett den scenen. Det var nog den scenen. Men jo, för det har jag tänkt på när den slåss mot björnen. För då, hon kan ju inte se den. Hon ser bara att björnen åker på spö av någonting. Men sen så lyfter den upp björnen och så rinner blodet ner så att kamouflaget inte syns. Men det är väl i vattnet, är det inte det?
Jo, exakt. Hon gömmer väl sig i någon sån här typ bäverbo-aktigt typ. Ja.
Och där kände jag lite grann, men vänta lite nu, här har de missat en liten detalj. För i första Predator, en av de scenerna som får mig att vilja skrika nej varje gång det händer, det är när Arnold insmetad i lera, men åker ner för vattenfallet och blir av med all lera.
Ja, det är otroligt.
Eller kanske inte, nej, det kanske inte är vattenfall. Skitsamma, han hamnar i vattnet, så säger vi. Och så försvinner all lera, så tänker man, fan också.
Ja.
Men då är ju Predator hamnar ju också i vattnet, och då förstörs ju den här stealth-kamouflaget. Det funkar ju inte. Och då tänkte jag, men är det nu som hon får se hur den ser ut, för att kamouflaget kommer att kuka ur när den kommer i kontakt med vatten? Men det gör det inte.
Nej, det beror på att den sensorn som styr kamouflaget sitter lite högre upp på ryggen.
Ja.
Och det blir inte blött.
Men det påverkas av vatten, för man ser ju att stealth-kamouflagen reagerar på vatten. Det här är ju såna skitdetaljer som jag verkligen har hakat upp mig på, men jag gillar såna detaljer.
Ja.
Och då jag räknade väl ut det då att okej, okay, men i första filmen så är ju hela Predator i vatten, och då slutar det funka. Och när jag kollade på andra filmen, när den här voodoo-gängledaren dör, då flyger ju Predator ner i en stor vattenpöl. Ja, och då förstörs inte stealth-kamouflagen, men den glitchar lite. Och
precis,
det gör den ju lite i den här filmen också, att den kanske glitchar lite. Och då tänkte jag, okej, då har de ju fan tagit vara på en detalj från tvåan istället.
Ja, just det.
För att ha missat en ettan.
Men om vi pratar saker att störa sig lite på. Du vet att jag sa en sak till dig som jag irriterar mig lite på. Eller rättare sagt, som jag reagerar på, att jag tycker jag köper fullt ut att de kan prata engelska i den här filmen och inte Comanche-språket. Men jag tycker det blir lite små komiskt när de gör det ibland. Det tycker jag blir en sån där, men jag vet inte om det är något tillfälle. Hon har ju en hund med sig ganska mycket som vi inte har nämnt, som hjälper henne med
just
det,
hjältehunden som brukar vara med i vissa filmer.
Som jag tycker har en alldeles lagom roll i den här filmen. Det blir aldrig liksom för överdrivet med den här byrackan.
Men nej, och det blir aldrig, åh nej, den är död, och sen ser man den komma från horisonten och har överlevt. Nej. Det blir inga sådana lökiga scener.
Nej, inget sånt heller. Men jag vill minnas att det var så här nu att de går och pratar engelska med varandra jättemycket, men någon gång när hon ska tala till hunden så är det helt uppenbarligen det här Comanche-språket till exempel.
Men jag uppfattar det som att det är mest ord hon använder från Comanche-språket.
Ja, men det blir lite så här...
Och det kanske inte finns en engelsk motsvarighet som man kan använda.
Nej.
Men att en kodväxling.
Det var en sån här sak som det blev lite för mig att... Det står ut lite, tycker jag, när det blir så. På ett sätt som kanske jag tycker... Men alltså, nu är det så smått. Det påverkar inte mitt omdöme om filmen alls. Men jag vet, det är en sån där sak som händer i filmer ibland. Till exempel så vet jag att jag såg en annan Netflix-rulle. Nej, inte på Netflix, utan det är en äldre film som berör den här Tjernobyl-katastrofen. Alltså inte den här senaste serien som kom, utan som är långt tidigare. Och där är det också så att när de ska säga saker, i den filmen var det så här att de pratar engelska i kontrollrummet, men när en karaktär är själv och ser någonting och ska säga typ nej men herregud, då var det på ryska. Och sen kommer det in en kille och så pratar de engelska.
Men jag...
alltså, det blev lite så här, tycker jag nog faktiskt.
Ja, där har vi hittat en sak som vi inte är överens om.
Jaha.
Bra.
Precis.
Det behövs lägen där man inte är överens. För att jag kan tycka att det funkar om det är något enstaka ord för att förtydliga att det är inte de facto engelska de pratar.
Nej, visst.
För absolut. Att det ska vara tydligt att de pratar ju Comanche-språket, men skådespelarna använder inte det i filmen.
Ja, visst.
Ungefär som i 13:e krigaren när han lär sig det skandinaviska språket. Eller fornordiska. Som är en ganska rolig scen.
Det är en... Den är nästan lajbansitet, den filmen. Jävlar, vilken märklig rulle.
Jag älskade den filmen när jag var liten.
Ja, men alltså, det är väl så där... Som jag vet, en sån där film som man kan tänka lite... som man älskar när man är ung eller liten, som du sa. Och sen
man
bara
12 då kanske.
Då är man liten. Och sen ser man när man är som är vuxen, man har blivit lite mer pådessen saker och tidsålder och sånt. Det är ingenting som stämmer. Det är inte rätt någonstans. Och så bara, men det här blir bara löjligt. Tyvärr så känner jag väl så med den.
Jag tycker nog mest att, eller ja, nu var det länge sedan jag såg den, men när jag såg den i vuxen ålder, som jag måste ha gjort någon gång, så jag tycker nog att det i alla fall var coolt att det är våld.
Ja, jo, det, så får man ju naturligtvis tänka.
Krävs inte så mycket för min del, men jag fattar vad du säger och så är det ju.
Ja.
Nej, men jag tycker i alla fall att när de använder vissa ord i det här Comanche-språket, jag ser det mer bara som en markör att det är det här de pratar egentligen. Men för publiken såklart. Så är det engelska.
Ja, visst. Det är. Och som jag sa, det är ju knappast någonting som får mig att känna att det här var en sämre film på något sätt. Utan det är, när man går ner på den nivån för att hitta någonting som man kanske möjligtvis skulle kunna klaga på lite, då är det en bra rulle man har sett. Så är det ju. Och nu slog det mig att jag är farligt nära att bryta ner den här filmen i de där småbitarna som jag hatar när andra gör så. Jag får säga att du har övertygat mig att inte tycka så. Får jag säga nu istället. Ja, så nu håller jag med dig då.
Eller att du i alla fall förstår grejen.
Ja, det gör jag. Absolut.
Kontroversiellt uttalande av mig här då, men bear with me på den här. Att jag tycker att det är också ganska skönt att man har en kvinnlig huvudkaraktär utan att det känns woke.
Ja, visst. Absolut.
Och då menar jag inte att woke måste vara någonting dåligt. Eller jag tolkar det uttrycket som att det är skitnödigt och att det känns som att man gör det för sakens skull, och det tycker jag inte gynnar liksom mångfalden överhuvudtaget.
Nej, det tycker inte jag heller.
Utan det ska ju kännas naturligt, och det får de till det i den här filmen också. Att man tänker inte att okej, men nu försöker de på något sätt kvotera in. Och nota bene så har jag personligen ingenting emot inkvotering, för blandning gör saker bra. Men ibland så märker man när det är en regissör som gör det för att det ska se bra ut. Lite som tygpåsesnubbar som säger väldigt bra saker, men det känns inte som att de är legit när de säger det.
Nej,
är du med på vad jag menar?
Ja, jag är med på vad du menar.
Och det var alltså som Ellen Ripley i Alien. Det så känns det. Det känns som att det här är en jävligt cool karaktär. Och de gör det där också snyggt, för att hon är ju inte riktigt accepterad som en potentiell jägare.
Nej.
Eftersom kvinnorna vaknar upp tidigt och är samlare i den här stammen som hon lever i. Fast hon vet att det passar inte henne. Och det nämner ju hennes
det
bror också.
Är där. Det kanske är en sån sak som vissa tycker är woke då, med den här. Möjligtvis. Så jag tänker att det ger mig fan på att det skulle kunna vara så. Då har jag i och för sig inte hört någonting, men det är så det brukar bli. Men ja, fortsätt.
Men det som gör att det inte känns woke är ju att nej, hon kanske inte är lika fysiskt stark som de andra killarna.
Nej.
Men däremot så har hon en jävla teknik. Alltså att hon är smart.
Som är det här med yxan och repet som du sa i början.
Ja, precis. Och när de ska ta hem henne och de börjar fightas, att det är ju inte någon rå styrka nödvändigtvis som hon använder, utan hon jag vet inte, greppar väl och alltså, sådana där grejer. Det är ju fan martial arts liksom. Det är ju kampsportsgrejer med den tidens måttmätt, antar jag.
Ja, just det.
Och då känns det som att hon är liksom mer taktisk och strategisk och vinner på det sättet. Och det är också jävligt tydligt i den här filmen. Som till exempel att hon har med sig hunden som hjälper henne att spåra, för det är det som hon är grym på. Det är som hennes bror säger, att när de väljer strategi för hur de ska ta det här lejonet till exempel. Och när han säger till henne också att du hittar de där grejerna som jag missar, att de kompletterar varandra, att han kanske är den starke, men hon är också den jävligt smarta.
Exakt.
Och där kommer vi tillbaka till darwinismen med survival of the fittest och så vidare. Sen vet inte jag om folk har misstolkat det som att det är den starkaste som överlever, för det är kanske inte den fysiskt starka som överlever, som är björnen till exempel. En björn är ju dra åt helvete mycket starkare än en människa. Och då kommer vi också tillbaka till Dutch. Visst, det är Arnold Muskelberget från Österrike, men han vinner ju inte på sin råa styrka, för han har ju inte en chans mot det här rovdjuret i liksom hand to hand.
Han åker på rätt mycket pisk.
Ja, det han gör är ju att han förlitar sig på sin inte fan vet jag, outdoorsman grej att han kan göra fällor och liksom vara lite MacGyver, så att säga.
Exakt så.
Jag måste få med MacGyver i det här. Och hon är ju också lite MacGyver i det här, för när hon står öga mot lejonet, ja, då åker hon ju på pisk. Men om hon kan överlista, då vinner hon.
Ja, lite så som Batman brukar jobba.
Ja men precis. Batman har inga superkrafter, men han är jävligt rik och smart.
Ja. Så här, när vi börjar närma oss slutet, tänker jag, så vill jag bara ha sagt att jag såg faktiskt inte det här förrän jag hade sett klart filmen, men för 2016 så kom det en film som heter 10 Cloverfield Lane som tillhör den här Cloverfield-franchisen, där alla filmer har varit riktigt, riktigt bra, tycker jag. Den här andra filmen, den gjordes av en kille som heter Dan Trachtenberg eller något sånt där. Och jag har gått och väntat vad hans nästa film ska komma. För det tyckte jag var en av de i särklass bästa filmerna det året. Tror till och med att jag skulle ha den ännu högre upp idag om jag tänker tillbaka på vilka filmer som kom 2016. Men det har inte hänt. Och till slut så har jag nästan lite glömt bort honom lite, att jag har gått och väntat på det här. Så därför så var det jävligt gött när jag gick in och läste om Prey efteråt och sett, Nej, men jajamensan. Det är ju han som har gjort Prey. Så nu har han gjort, nu har han gjort två riktigt, riktigt bra filmer. Ska väl sägas att han har jobbat lite med tv, gjort någon episod här och där av lite serier och sånt där. Mm. Men inte i närheten av så mycket som jag hade velat se av honom. Tyvärr.
Det kanske blir mer.
Vi får väl tro det. Men sen så ser jag så här att han har väl ingen filmbakgrund på det sättet. Han har väl gjort lite reklamfilmer för olika företag och sånt där. Så det kanske är så att han egentligen vill jobba med någonting annat och att det är därför som det liksom har hamnat här. Mm. Men ibland när det är någonting han verkligen vill göra så blir det så. Sen har han tydligen en podcast också, kan jag se här nu lite snabbt.
Yes, men för att slutföra mitt resonemang nu då.
Ja, ja, så, förlåt.
Nej, nej, det är lugnt. Men Dutch vinner för att han är smart.
Mm.
Och det är väl också därför människan är kanske det överlägsna djuret på den här planeten.
Ja.
För att vi har våra kognitiva förmågor.
Ja.
Som andra djur inte har i samma utsträckning.
Mm.
Vi har alltså en större procentandel av hjärnan som går åt till kognitiva förmågor. Att vi kan ändå tänka ut ett orsak-verkan-samband. Alltså, fan människa, nu kommer på matematik, det är ju helt sjukt. Och vi kan ju ändå ha ganska bra koll på vad som ska hända i framtiden eller vad som kan hända om man gör vissa saker. Att vi är ju jävligt planerande. Och det är också det som har gjort att vi kan överleva för riktigt så fysiskt starka eller de förutsättningarna att ta oss an liksom savannlivet och farliga djur har vi ju inte fysiskt, utan vi har ju haft redskap och vapen och gillar fällor och varit jävligt smarta istället. Att det är det som är survival of the fittest, inte nödvändigtvis den som är mest fysiskt stark.
Mm. Ja, ja,
och
visst.
Återigen då med darwinismen i Predator, de megamaxar tar mig fan hela allt det där med vem är starkast, vem är farligast, vem har de coolaste vapnen och vem är duktigast på att slåss, men också vem fan är smartast. Dutch Schafer och Naru är smartast.
Så är de. Ja, men det kanske också är en lite sån där, om man nu vill prata om det så här, också en liten blinkning så att säga.
Till första filmen?
Att det blir samma sak igen, liksom, att det är så man vinner.
Ja, men man är inte heller beredd på vad det är för fälla hon har gillat. Man, för Dutch får man ju ändå se som ett Rocky-montage när han gör i ordning. Det är inte riktigt så i Prey. Lite får man väl ändå en anblick av att okej, men nu har hon någonting lurt på gång så att det blir trovärdigt. Men jäklar vilken fälla det är. Och där kommer ju lerplott-twisten då.
Ja,
det vill säga leran är inte kamouflaget, leran är fällan.
Mm. Och så det här med den här lasersiktet som han använder sig av också, som hon har placerat ut i förväg. Riktigt smart. Den är det, väl, det är väl det hunden gör, va? Är det inte han som, var det inte så, ställer till, hoppar av och slår av det där lasersiktet? Det är så hon får tag på det, va? Var det inte så?
Jo, ja, jag tror det. Mm. Och det tyckte jag var så jävla cool.
Ja, tacka fan för det.
Så att de har verkligen gjort en hel film som bygger på klimaxet egentligen på första Predator.
Mm. Ja.
Jajamän, nu är det liksom naturen bara liksom. Inget liksom fancy eller liksom avancerat, inte så mycket skjuta och det här, vilket är nice. Men här får vi det som gjorde ettan så jävla bra i slutet, och det är hela filmen. Ja. Och det är listen liksom som övervinner allting.
Ja, just det.
Som är, men också du, så jävla mänskligt.
En sak till som jag tänker lite på. Här har vi den senaste tiden, de senaste åren, det här med uppföljare som börjar hända med uppföljare nu. Jag kan säga så här, vi får en Ghostbusters uppföljare som gör en nostalgi på rätt sätt.
Mm.
Man får en Top Gun-uppföljare som gör nostalgi så bra att den är klasser bättre än den första filmen.
Mm.
Och nu det här med Prey. Mm. Alltså, det känns som att man har börjat göra uppföljare på ett lite annorlunda sätt. Även de som är på äldre filmer och som liksom ska ta en franchise vidare. Och det gillar jag. Ytterligare ett tidigare, ett till exempel innan jag släpper in dig så här. Jag läste en nyhet om att det kommer en uppföljare till The Joker.
Mm.
Och då var min initiala känsla så här, nej men vad fan, kunde inte det bara fått vara en film?
Mm.
Kunde inte det bara fått vara den? Måste det här också bli en franchise? Och sen dagen efter, ja just det, uppföljaren, det är en musikal. Och helt plötsligt så kände jag, nu blev det ju genast intressant det här också. Bara en sån absurd grej att göra en Joker-musikal.
Ja, varför inte?
Nej, varför inte? Liksom så här, vad hade man kunnat, ja det hade blivit samma sak igen, kände jag bara, med bara en nummer två. Men det blir antagligen Lady Gaga som Harley Quinn också. Också massor med säkerligen jävligt bra musik då, när hon är inblandad, tänker jag.
Ja, hon är grym.
Fingertoppsspel, höll jag på att säga.
Ja, ja, för fan, hon är grym.
Lövenkopf.
Nej, men apropå nu när du säger det att man gör sådana bra nostalgiuppföljare idag, det är väl för att det har varit, jag trodde att den 80-tals nostalgiboomen skulle vara temporär. Men den har ju pågått i långt över 10 år.
Ja, ja, visst.
Men mycket med sånt nostalgirunkande, om jag får uttrycka mig fult, handlar också mycket om fanservice, att det ska vara sådana tydliga throwbacks till var allting kommer ifrån. Alltså så mycket att det blir löjligt.
Mm.
Så att det känns mer som att ja, men har man inte sett de gamla filmerna så fattar man ingenting av den här filmen, ungefär så. Eller det här är bara liksom en hyllning till fansen grej. Men idag så funkar väl inte det längre, eftersom man har hållit på med det så jävla länge.
Ja, ja.
Så nu måste man leverera någonting av jävligt bra kvalitet, någonting som kan stå för sig självt.
Ja.
Som den nya Ghostbusters filmen med barnen, den kan man ju se för sig själv.
Det kan man.
Men den blir jävligt mycket bättre om du ser Ghostbusters filmerna. Samma med Cobra Kai. Är ju också 80-talsvurmande. Och den går att se av sig själv också. Men den blir ju 3-4 gånger bättre om du har sett alla tre Karate Kid-filmerna. Även om 2:an och 3:an är ganska dåliga.
Ja, ja visst.
Så kan det vara värt att plåga sig igenom dem bara för att Cobra Kai ska bli så jävla bra.
Mm.
Men det är det. Men då är ju Cobra Kai inte bara liksom en hyllning till liksom oss svettiga gubbar som har sett Karate Kid som barn.
Ja, nej, nej, visst.
Utan de levererar kvalitet och kärlek. Mm.
Och ska säga så här, imorgon är det för mig och Emil nu den 19 augusti och då är det exakt 3 veckor till säsong 5 av Cobra Kai kommer.
Oh, och exakt 2 dagar till min födelsedag också.
Ja, ännu bättre.
Jajamän. Det är inget spektakulärt, jag fyller inte jämnt. Eller så.
Nej, nej. Men det är bara en gång om året som alla andra.
Nej, nej, jag fyller år kanske inte imorgon, men jag fyller år på lördag. Det är ju inte min faktiska födelsedag, men jag kommer fylla år då. Ja. Söndag, då fyller jag år på riktigt och sen ska jag fylla år på lördag nästa vecka också.
Du kopplade inte mitt ultradåliga skämt från Rena Rama Rolf där?
Nej, det är en alldeles för smal referens.
Mm. Ja. Det är när Nisse frågar Bettan, du fyller jämt va? Och hon svarar, nej jag fyller bara en gång om året.
Jaha. Jag tänkte om det var en av dina smala referenser när det var en Göteborgsvits.
Ja, blandat med en väldigt, väldigt smal referens då.
Ja, jag skulle ju kunna ha fattat det. Men sista grejen innan vi lämnar här då, att den här filmen känns ju ändå som att den ger en liten cliffhanger. Den öppnar för att det skulle kunna bli en uppföljare.
Ja, det tror jag absolut att det kommer att kunna bli.
En del av mig känner att det gör ingenting om det kommer en uppföljare. Det blir bara bra.
Ja, det tror jag också.
Men det behövs inte en uppföljare.
Nej.
Vi skulle ju lika gärna kunna säga att ja, men uppföljaren på det här blir ju med Arnold. Och Danny Glover. Jag tycker att det är bra att de ändå tar vara på det som är riktigt bra i andra filmen också. Så det inte bara är ute i naturen grejen som i första filmen.
Men hur gammal är Danny Glover nu? Han måste vara 80 snart eller?
Ja, det lär han väl vara.
Ja. 76!
Och,
brålade jag.
Och i Predator 2, där är det ju också en cliffhanger.
Mm.
När de här Gary Busey-killarna med silverkläder som ändå har bra koll på Predator missar honom i slutet. Och då säger han ju att ja, men ni kommer få en chans till era jävlar. Ja. Eftersom man ser att de har hållit på med det här i över 300 år. Mm. Det kanske är en referens till andra filmen bara. Okej, men någonting säger oss att det här kommer att fortsätta. Och då är det kanske inte en uppföljare på Prey, utan det vet vi med facit i hand, för att Predator 1 och 2 utspelar sig år 1987 och 1997.
Mm. Så är det.
Respektive årstal för respektive film och så vidare och så vidare.
Ja.
Så det kanske inte ens är en cliffhanger. Det kanske bara för att göra någon form av koppling till att till de första filmerna.
Ja, så är det säkert.
Då har jag tagit upp alla mina punkter i mina anteckningar.
Ja, känner mig lika klar jag faktiskt.
Mm.
Så är det dags för att tacka så mycket och der sex och sammanbinden.
Ja.
Ja. Ja, det blir väl bra.
Ja, ja. Då tackar jag alla tre gånger.
Ja, jag också.
Det sägs så här.